fodrat den här lilla, de här små fickorna. Och det här är ju som en liten dräktjacka. Och den hade jag när jag var väldigt ung. Det var ju mycket så att när jag var 20 någonting, då skulle man ju se ut som en dam. Inte nu, men då. Nu är jag en dam. Men då skulle jag se ut som en... Det var sånt mode.
Kristina och hennes mormor René hade en nära och kärleksfull relation. Som liten brukade Kristina springa över till Dramaten om rasterna och sitta i mormors loge. Då provade hon kläder på Kristina. Hon kan än idag minnas hur det kändes när mormor nålade klänningarna, hur det kittlade mot knäna.
Lyssna i Sveriges Radio Play eller idag söndag efter tvånyheterna Stil i P1.
Men den här polariseringen som finns i USA, den har pågått mycket längre än Donald Trump har varit president.
I fabriken synar vi veckans snackisar inom medier, kommunikation och digital utveckling.
Det är någonting som man har kunnat se ända från 50-60-talet och som har spridit sig ut till även hur människor ser på medier.
Lyssna på fabriken i appen UR Play eller där poddar finns.
Det här är Sveriges Radio P1, klockan är 4.
Ekot nu. Tidöpartiernas idé om att förbjuda kusinäktenskap som nu har utretts får mothugg. Bland myndigheter som arbetar med kvinnors rättigheter och hedersproblematik så går meningarna isär om det är rätt väg att gå. Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet säger nej till ett förbud. Hanna Palham-Sabo är universitetsadjunkt där.
Utredningen saknar alltså tillräckliga forskningsbaserade bevis för att kunna koppla samman kusinäktenskap till hedersrelaterat våld och förtryck.
Enligt Tidöpartierna riskerar kusinäktenskap att utsätta unga kvinnor för hedersförtryck och tvång. I höstas redovisade regeringens utredare förslag på ett förbud och nu har myndigheter och organisationer tyckt till. Redan idag är det straffbart att förmå någon att ingå äktenskap mot dennes vilja, påpekar Socialstyrelsen som säger nej till ett förbud.
Jämställdhetsmyndigheten däremot säger ja och bedömer att äktenskap inom den egna släkten är en riskfaktor för hedersrelaterat våld. Reporter Karin Rundblom. I Charkiv i Ukraina har 2 civila dödats och minst 25 har skadats i en rysk drönarattack. Det uppger lokala tjänstemän och den ukrainska militären för Reuters. Det var under lördagskvällen som drönarna bland annat ska ha träffat ett militärsjukhus, ett shoppingcenter och ett flerfamiljshus. Flera av de skadade uppges ha varit soldater som vårdades på sjukhuset. På en rad platser i USA och även i Europa så protesterade människor utanför Tesla-återförsäljare och verkstäder under lördagen. Protesterna de riktas mot Teslas ägare Elon Musk och hans samarbete med USAs president Donald Trump. Framförallt de radikala nedskärningarna av den amerikanska statens verksamhet. Ekot Tina Flodin.
P1, Sveriges Radio.
Ja, det här är Sveriges Radio P1 och nu följer ett program från kulturredaktionen.
Klassiken. Jenny Arsham ränner om filmen Att ha och inte ha med Humphrey Bogart och Lauren Bacall. Am I blue? Am I blue? Eat these
tears in my eyes, tell you. Hemingways bok ansågs av Hawks vara hans absolut sämsta. Och Hemingway tyckte inte om idén att den skulle filmatiseras eller att några av hans verk skulle filmatiseras.
När Ernest Hemingways roman om hårdkokta möten på Kuba under depressionen blev film 1944 under Hollywoods storhetstid hade den inte bara förflyttats till Martinique under andra världskriget. Den blev också en klassiker, främst av andra skäl än det moraliska dilemma, den slitning mellan cynisk egennytta och den större saken som den manliga huvudrollen Harry Morgan går igenom.
What do you think you're gonna do?
I'm gonna get that wallet, Slim.
I'd rather you wouldn't call me Slim. I'm a little too skinny to take it kindly.
Quit the baby talk.
Det är som musik. Replikerna som smattrar mellan Humphrey Bogart som den världsvane och emotionellt tilltufsade kaptenen och en 19-årig Lauren Bacall som purung äventyrerska. Strandade i Karibien utan andra tillgångar än sina smäckra ben och sin obrytbara street smartness.
You know, Steve, I wouldn't put it past you. I didn't know you were a hotel detective.
Att det här också var inspelningen då tonåringen Bacall och den medelålders Bogart blev kära också på riktigt och inledde sin legendariska relation dämpar inte direkt den förtätade laddningen. Att ha och inte ha har ett manus av bland annat William Faulkner och är den enda film som skrivits av två Nobelpristagare i litteratur. För regin står Howard Hawks, mannen bakom en mängd klassiska Hollywoodfilmer i vitt skilda genrer. Och den tillhör en av de där filmerna som egentligen inte borde vara bra, men som det emot alla odds inte går att se sig mätt på. Handlingen är rätt enkel. Vichy-regimen kontrollerar den franska kolonin Martinique och motståndsrörelsen opererar även i Karibien. Och när en av dem behöver hjälp med att transporteras mot säkrare trakter är den misantropiska Captain Morgan som får frågan. Men han har sig själv att tänka på.
Mr. Morgan, I thought all Americans were friendly to our side.
Well, that's right, they are. But you see, there's a rumor going around that they put fellas on Devil's Island for doing what you're doing. I'm not that friendly to anybody.
Och möjligen den försupne Eddie, en spillra till man som han med ömsint tålamod värdigt en mor tagit under sina vingar och gör allt för att skydda mot världens ondska. Där i vänskapen till Eddie finns ett av Hawks stora teman, menar filmvetaren Stefan Ramstedt.
Det är väl kanske det absolut mest rörande i filmen. Vi kan ju ställa den relationen mot då Bogarts och Lauren Bacalls relation som jag skulle också kanske kunna prata om i termer av vänskap. De framstår lite i filmen som små barn som leker med varandra, vilket jag tycker är väldigt fint. Men när det kommer till just Walter Brennan och Humphrey Bogarts rollfigurer så är det något av det mest rörande jag tror man kan se i 40-talsfilm.
Ja, vänskap var ett ämne som Howard Hawks gärna återvände till. Och här får även tjejen vara med i gemenskapen. Hon kan leka. Och hon får utrymme att leka även i denna mest manliga av världar. Det är i paradoxen mellan den hårt mallade maskulina hjältevärld som 40-talets filmer målade upp och det kompromisslösa egensinnet hos Bacalls rollfigur som att ha eller inte ha blir alldeles oemotståndlig. Hon är övergiven men iskall. En satellit i världen, det farligaste som funnits för kvinnor att vara men som ändå inte måste gå under trots hennes tveklöst slampiga leverne. Hon berättar sig själv och vägrar gå med på Harry Morgans statiska syn på vad en kvinna som kan ta en örfil utan att blinka är för sort.
That slap in the face you took.
Yeah, what about it?
Well, you hardly blinked an eye. It takes a lot of practice to be able to do that. Yeah, I know a lot about you, Slim.
The next time I get slapped, I'd better do something about it.
Hey, you forgot your drink.
I don't want it.
Who's sore now?
I am.
En paradox som också fanns i skådespelaren Lauren Bacall som inför denna sin debut som filmskådespelare tvingades ändra allt, sitt utseende, sin röst, sitt rörelsemönster.
Det blir en väldigt spännande kontrast i att hon dels kommer från att ha formats väldigt mycket av män i Hollywood och ett klassiskt kvinnoideal, men också får vara så pass lekfull som hon är i den här filmen. Mm. Så det finns definitivt, det fanns luft, det fanns små sprickor i fasaden där om vad en klassisk kvinnlig person ska bete sig.
I 40-talsfilmen var alla rollfigurer just figurer. Ingen förväntade sig realism och i denna kontexten framstår kvinnorna också i de kommersiella storfilmerna som så mycket mer komplexa och intressanta än de pipande våp som senare decenniers filmer födde fram. Men handlingen då? Den vresige mannen som till sist förstår att han måste ta ansvar också för andra. En insikt som föds fram genom att hans iskalla hjärta tinas. Dels i omsorgen av vännen Eddie, men också i mötet med den förföriska kvinnan. Captain Morgan hjälper Slim, och med det också det fria Europa. Jo visst, det var en historia som ansågs behövas i krigstider.
Stay right where you are and keep quiet. Stay right where you are.
Men det är underligt ospännande. Att ha och inte ha är på inga sätt rafflande, även om det finns några scener med skummande, stormande hav om natten och den lilla båten som kastas runt av vågorna medan skurkarna skjuter mot den. Intrigen är en ursäkt för att lyfta fram Bogart, Bacall och i viss mån Walter Brennan på ett fat. Den är inspelad i några få begränsade miljöer, på Harry Morgans båt, på hotellet där de alla bor, i baren där Hoagy Carmichael vid pianot spelade fram filmens soundtrack.
Take over. Was a time I was his only one, but now I'm the sad and lonely one. So lonely was I gay, was I gay till today.
Om man slipper jagas fram av standardiserad spänning och kan istället bara sjunka in i replikskiftena. Först skrivna och sen knuffade och buffade åt en det ena och en det andra hållet under inspelningarnas gång.
Hawks talade om sin metod som en three cushion, som då innebär att man tar en replik och sen så slår man den lite här och lite där. Och där man får fram i slutändan är något typ av deformerat objekt som inte riktigt har en ordinär betydelse, men som möjligtvis bevarar lite av betydelsen som fanns i början, men som har blivit någonting annat. Någonting som är lite mer lekfullt, lite mer fullt av liv, ibland ren nonsens, och ibland så kan det finnas någon typ av freudianskt mörker där möjligtvis också.
Som när Bacall just kysst Bogart för första gången och det börjar fräsa i luften mellan dem. Då bollar hon orden med en finess som skickar rysningar genom kroppen.
You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow.
Kulturjournalisten Jenny Aschenbrenner och filmvetaren Stefan Ramqvist om Howard Hawks film Att ha och inte ha i veckans klassiker i P1. Så har vi ställt fram utemöblerna igen. Det är nu så kallad sommartid igen. Och det här ämnet är ju omdiskuterat och det har ju också tagits upp inom populärkulturen. Och popmusiken, till exempel av Magnus Uggla på 1970-talet.
Thank you.
Magnus Uggla tecknade ett porträtt av sommaren. En låt från mitten av 1970-talet, Sommartid. Nu ska vi se hur somrigt eller vårigt det är i Naturmorgon. Det här är en återutsändning från gårdagen.
Idag ska vi göra ett hembesök skulle man kunna säga, men inte hem till någons kök eller så, utan hem till någons natur. För det är något speciellt med att ha en långvarig relation med ett naturområde, en hemmanatur kanske man skulle kunna kalla det. Där man har koll på var den första blåsippan brukar sticka upp och var den första grodan börjar spela någonstans. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, idag ska vi besöka naturfotografen Marie Mattssons hemmanatur i Delsjöområdet sydöst om Göteborg. En hel del har kanske sett hennes bilder på olika ställen på sociala medier och så. Och vill du se bilder så finns de faktiskt på vår Naturmorgons hemsida också. Vi ska strax anropa Lena Näslund som är med Marie i hennes hemmaskog. Och apropå skog så ska vi besöka en sådan, men inte vilken skog som helst utan en fjällurskog.
Ja, nu är det någon som håller på att koka kräfter här. Då är det svampen doftskinn. Och det är ju urskogsindikator när det är så här mycket av den.
Följ med skogsinventeraren Bjarne Tuturen in i en av hans favoritfjällskogar. Vi ska också försöka bringa lite klarhet i hur det går med skyddet av de fjällnära skogarna, de som har kallats för Sveriges eller Västeuropas Amazonas. Och vill du kontakta oss på redaktionen så gör du det enklast genom att mejla till naturmorgon@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Men nu ska vi till Delsjöområdet sydöst om Göteborg, ett välkänt natur- och friluftsområde för de som bor där, men jag själv har aldrig varit där. Lena Näslund, god morgon.
God morgon. Jag får säga god morgon till Större Hackspetten också. Ja, då blev den tyst.
Ja.
Kom den precis när jag pratade.
Jag tänkte just fråga dig, Lena, om det är en god morgon. Men det har nästan presenterat sig själv, skulle jag vilja säga.
Ja, alltså det är alldeles stilla. Det är i stort sett en molnfri himmel. Och det är fin fågelsång. En sån där, alltså, vad ska vi säga, fortfarande lite återhållsam. Det är inte så här så att den bara bubblar över och är totalt okontrollerad. Men det är ju ändå den ena rösten efter den andra som presenterar sig. Mm. Och det är ganska härligt så här års när man ju faktiskt kan få höra en röst i taget och fundera över, vem är det nu då?
Ja, precis. Ja. Inte det där hysteriska utan lite mer beskedligt.
Ja, precis. Mm. Och vi är inne i skogen, så vi har det lite knotiga tallar omkring oss, lite björkar, och alldeles bortom hörnet så har vi änden på ett kärr, en våtmark som är anlagd här. Mm. Och sen lite senare under morgonen så ska vi röra oss upp till en helt annan typ av miljö. Det låter ju kanske inget vidare att vi ska gå till en gammal soptipp, men det är en ganska exklusiv miljö faktiskt nu när den är igenlagd och täckt.
Ja.
Så att Delsjöområdet är ju, jag har inte varit mycket här, men då har jag ju ett väldigt bra sällskap som
jag
har
hört
sig mycket i Delsjöområdet.
Precis, men ändå om du bara skulle vilja, alltså som sagt, för mig är Delsjöområdet helt okänt, eller jag har hört att det finns men jag har aldrig varit där. Vad är det för område egentligen?
Alltså det är ett väldigt varierat område med såna här sprickdalar. Så att det är liksom små bergryggar och så är det sänker där det är ganska mycket vatten. Det är ju stora och lilla delsjön som har givit namn åt området, men sen finns det ju flera andra vatten, så det är liksom bra häckningsmiljöer för fåglar på vatten. Sen finns det gammal skog, här har vi liksom lite barrskog, i andra delar så är det lövskog och lite ädellövskog, och sen är det de här öppna områdena runt gamla soptippen och Brudarebacken där. Så att det är ju ett väldigt varierat område, och så är det ju alldeles i närheten av stan. Man kan ju höra biltrafiken som börjar och vakna. Och igår när vi var här så var det ju massor av folk. Någon skulle fiska, andra var ute och sprang. Andra vandrade bara. Många var ute för att lyssna efter grodor och titta efter de första ormarna. Och,
Ett stadsnära naturområde.
Ja, som är väldigt, väldigt väl använt. Jag såg någonstans att det är ungefär 1 miljon besökare om året.
Oj, ja,
i det här området.
Ja, coolt att, och att det finns säkert 1 miljon olika organismer minst i det där området också. Ja,
och så kan det ändå vara så här tyst.
Ja.
Ja.
Och du är ju där tillsammans med naturfotografen Marie Mattsson. Vad är det ni ska göra egentligen?
Ja, Marie. Ja. Vad ska vi göra? Jag tänkte vi börjar med att presentera dig. Du bor alldeles i kanten av Delsjöområdet.
Ja, precis. Jag bor väldigt nära här. Jag har det ju precis utanför dörren. Det är ju lyx, vardagslyx. Och det är ju egentligen många i Sverige som faktiskt har en friluftsskog eller liknande i närheten av där de bor. Och det är underskattat. Man behöver inte åka ut i vildmarken för att uppleva naturen.
Mm. Och du är ute i stort sett varje dag i det här området?
Ja, varje dag är kanske överdrivet. Jag har ju ett jobb också, men så ofta jag bara kan så är jag ute. Gärna på morgnar och kvällar, men oftast morgnar.
Du gick ut i morse.
Ja, jag tog lite försprång här. Jag var ute vid 4:15. Hoppades på att få se lite salamandrar som var ute och vandrade. Men jag tror att igår var nog höjdpunkten. Då var de ute, men nu har de nog traskat klart och var framme i sina lekvatten.
Men du mötte andra som var ute och traskade, och det var inte människor.
Nej, det var tomt på människor, men det var mycket paddor ute på vägarna, så man får hålla fötterna i styr, se sig för. Men det är härligt den här tiden på året. Det är nu med grodleken och allting som det startar.
Och du har tagit mycket fina bilder på grodor och paddor.
Ja, jag har väl tagit lite bilder genom åren. Det här är ju, som sagt, det här är ju när det startar för mig, grodleken. Och då är jag ju liksom, då är jag taggad med kameran, så att det blir mycket bilder på grodor just så här års.
Men du har inte varit naturfotograf sen barnsben?
Nej, faktiskt inte. Det är ganska sent in på livet, höll jag på att säga, som jag började med naturfotografi. Jag har fotograferat i ungefär 15 år, just natur då. Och det började med att jag såg min första stiglitz. Bara var ute med min sambo på promenad och såg en stiglitz. Och det var något särskilt. Det är en annorlunda fågel. Det ser ju exotisk ut.
Ja, den ser inte ut som den hör hemma här.
Nej, så det första jag gjorde var ju såklart gå hem och googla på den. Och då öppnade sig en helt ny värld för mig. Och sen var jag bara fast.
Så då började du att vara fågelfotograf?
Ja, precis. Fotografi har jag haft ganska länge som intresse, så, men inte på den här nivån, om man säger så. Utan då väcktes det här naturfotografin, och då det kändes som mitt kall, höll jag på att säga. Men det är jätteroligt, och man lär sig så himla mycket. Det är ju det är inte bara bilderna det handlar om, utan det handlar ju just om hur mycket man får se och lära sig och uppleva. Det är speciellt.
Men du har ju tagit väldigt mycket bilder i Delsjöområdet.
Ja, jag har bott här nu i 10 år och har följt det här området under alla de här åren och sett förändringar och följt djuren och lärt mig deras beteende och sånt.
För det är så du jobbar lite grann, att du liksom spårar och försöker kartlägga var de finns och vad de gör.
Jag är ju väldigt nördig på det sättet. Jag älskar ju att bara grotta ner mig totalt. Så att jag har mina terrängkartor som jag ritar ut på, och även digitala kartor och kartlägger, och jag älskar att spåra, och jag läser mycket också om det jag, om området jag ska fotografera i och även om arterna. Jag kan gå så djupt så att jag sitter och läser forskningsrapporter om arten. Så att jag kanske lite väl nördig, men så jobbar jag. Ja.
Du, för 2 veckor sedan så var vi i Göteborg och sen då berättade om den här berguven.
Just det.
Som satt och drog till sig mängder av fotografer. Men där hittade vi inte dig.
Nej, alltså när man börjar fotografera djur så är det klart, då vill man ju hitta sina motiv. Och då vet man ju inte riktigt vart man ska börja. Men så att även jag åkte ju då ut på sådana här olika larm och så. Och de här spännande arterna. Men sen börjar man tröttna lite på det där efter ett tag. För att alla som är där, det, till exempel berguven, det drar ju mycket folk. Och alla bilder blir nästan likadana. Mm. Även om upplevelsen kanske är rolig att få se en berguv. Det är ju fantastiskt i sig. Men det är någonting särskilt med att upptäcka ett djur själv. Och själv liksom känna att det här har jag upptäckt och hittat, och det här är min bild.
När vi kommer tillbaka nästa gång, då ska vi titta lite närmare på ett av de spår till ett djur som du har hittat här.
Precis.
Det ser vi fram emot, Lena. Och är man nyfiken på Maries bilder så finns ju några stycken på Naturmans hemsida. Jag står och tittar på dem just nu, och det är ju väldigt liksom känslofyllda bilder, tycker jag. Gå gärna in och kika där. Lena Näslund, alltså morgonens fältreporter i Delsjöområdet sydöst om Göteborg, och hon är tillsammans där med naturfotografen Marie Mattsson. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1, och det har blivit dags att ge svaret på förra veckans naturfråga som löd så här. Är det en huvudprydnad för en manlig monark? Det kan verka så på artnamnet, men i verkligheten är det en konstruktion för att locka fåglar. Högrest med orange krans prålar den i bergstrakter från Turkiet till västra Himalaya. Arten vi söker finner man sedan 1700-talet också runt hus och därifrån förvildad. Och det svar som vi hade tänkt oss är kejsarkrona. Och de som visste det och blev dragna i högen med rätta svar är Camilla Dannejung i Bromma, Sepa Moiso i Norrköping, Niklas Rosande i Halmstad, och ett stort grattis till er alla tre. Ni vinner en ståltermos, en naturmorgontygkasse respektive ett naturmorgontygmärke. Här kommer ett fullödigt svar från Ivana Marcek i Uppsala. Hej, arten ni söker är kejsarkrona, Fritillaria imperialis. Kronan är huvudprydnad och kejsare är typ en manlig monark. Plantan har blommor uppsatta i en krans ganska högt upp. Färgerna är starkt orange för att locka fåglarna som inte har ett utvecklat luktsinne, men lockas av starka färger. Spridningsområdet från Turkiet till Himalaya stämmer också med vilda kejsarkronos, medan i Sverige så arten rymt från trädgårdarna. Precis så. Och Björn Pettersson och Ulla Brandt i Linköping, de skulle vilja göra ett tillägg till vår gåta. En ledtråd som inte lämnades för frågan var doften. Något som vid ett tillfälle skapade en viss massmedial aktivitet. Någon polisanmälde att man trodde att det odlades cannabis i en kommunal rabatt på grund av den kraftiga doft som växten lämnade ifrån sig.
Doften tycker jag kan påminna om ett mycket välhumlat engelskt öl. Och humle är väl den närmaste släktingen till cannabis sativa, vars hornblommor kan ha en snarlik doft som hornblommorna, humlekottarna hos humlen. Skriver alltså Björn Pettersson och Ulla Brant i Linköping. Tack för den informationen, det visste jag inte. Däremot så vet jag att min kollega Lisa Henkov har besökt Göteborgs botaniska trädgård tillsammans med botanisten Stina Westerstrand för att titta på just en kejsarkrona.
Framför oss nu så har vi en spännande växt som är på gång här. Mm. Det är flera krukor som är nedsänkta här i sanden och det här är Fritillaria imperialis, eller kejsarkrona. Imperialis som betyder just kejserlig. Ah. Och fritillarior, det är klockliljor. Så att en annan fritillaria-kompis är ju kungsängsliljan, till exempel. Då.
Men den är ju superspäd. Och kejsarkronan är ju en rejäl pjäs, alltså... Den kan ju bli en halv meter hög.
Absolut, så kejsarkronan är verkligen ståtlig. Och den har ju då sina blad ner till och sen så reser den sig med den här fantastiska blomställningen med de ofta röd-orangea blommor som riktigt hänger som klockor. Så man kan ju förstå också det här fritillaria klockliljor, att fritillarierna har de här klocklika blommorna. Och sen har de ju också som en rolig liten bladkalufs i toppen.
Ja, men precis, ovanför klockorna så sticker det upp några blad.
Precis. Ja. Och i det vilda så hittar man kejsarkronan från Turkiet och bort mot Himalaya i bergsområden. Och jag har faktiskt sett dem i det vilda.
Nej.
Och det var här för ett par år sedan när jag var på en forskningsresa till Zagrosbergen i Iran. Då var huvudfokus Dionysosvivor. Men självklart så såg vi väldigt många andra spännande växter också. Och då var vi uppe i Zagrosbergen på sådär en 3000 meter. Mm. Och det var snö på topparna, det var väldigt kargt. Och så plötsligt vid sidan av vägen så såg jag någonting som glimmade lite i rött. Och så visste vi ju att det kan finnas kejsarkrona här. Men vi visste ju inte om vi skulle se dem förstås. Stannade bilen där och vandrade ut. Och visst, det var kejsarkronor. Och så där som det kan bli, man tar jättemånga bilder och blir väldigt så exalterad att åh, en kejsarkrona i det vilda. Men så gick vi vidare kanske en 500 meter till och då var det verkligen ett hav av kejsarkronor. Så att det var så där att de växte i snön hade smält bort och fuktigt från smältvattnet och så nästan som en skog då av ståtliga kejsarkronor. Så det var en fantastisk syn. Mm.
Och det förstår jag. Och det här är ett landskap som är ganska kargt i övrigt, är det inte så? Att det är liksom inte växtlighet överallt, så att det är buskar och träd och så, utan det är...
Nej, det här var verkligen ovanför trädgränsen. Så att det här att vara en lökväxt där, en geofyt, en sån här livsform som den största delen av året är under marken i ett näringslagrande organ. Och sen så där när våren kommer, snön börjar smälta undan, att snabbt växa upp och blomma, pollineras och sen vissna ner igen då inför den här väldigt torra sommaren som är där uppe i bergen i Iran då. Mm.
Vad spännande. Och här har han ju frodiga gröna blad. Men du hade bilder på hur det såg ut där i Zagrosbergen,
ja,
eller?
Vill du se det?
Ja, det är klart jag vill.
Så här är en bild från 3000 meters höjd. Och man ser snön ligger kvar på bergen bakom.
Ja, det är som randigt där. För att snön ligger kvar i skugglägena.
Precis, och så ser man den här som en skog av kejsarkronor som klockorna, de här blomklockorna dinglar i vinden här.
Och den har ju inte blad ända längst upp då, eller vad man ska säga. Utan den har en stam som är utan blad och sen hänger de här orange-röda klockorna och så den här kalufsen.
Precis. Och jag ska få se här också en bild på när man tittar in i blomman. Wow. Då ser man de här nektarierna som sitter allra längst in.
Där, de här runda?
Ja, precis. Nästan, som ögon där inne i blomman. Mm. Och de där bildar som nektardroppar. Ja. Så att den här Fritillarian imperialis, den är fågelpollinerad.
Nej.
Och jag har hört att man kan faktiskt se det även om man har planteringar här i Sverige, så kan man ibland se en liten blåmes som sätter sig lyckas dricka lite av nektarn. Så det kanske är någonting, och även om det kanske inte är så vanligt, så kan det vara något att hålla utkik efter.
Oj. Mm. Såg du några fåglar bland dem i Sagrosbergen?
Det gjorde jag inte, nej. Det hade ju varit en fin syn förstås. Mm. Och sen när man odlar kejsarkronor, då kan det vara så att man känner en stark doft som kanske inte luktar supergott.
Mm.
Och det var här bara för något år sedan i Göteborg också, så var det i media så här: varför luktar det så äckligt i stan, i Brunnsparken?
Mm.
Och då var det just för att man hade planterat mycket kejsarkronor, och lökarna de luktar ganska äckligt. Men det är också det att de äts inte då, så gärna av rådjur och sorkar och så. Så det,
och kaniner och vad det kan finnas, ja, i stan. Ja.
Precis, så att den här doften är, eller lukten, är ett skydd då.
Det berättade Stina Westren för reporter Lisa Henkow, och där fick vi också en förklaring till den här doften som vi pratade om tidigare. Om en stund ska vi tillbaka till Göteborgstrakten, för morgons fältreporter finns ju där i Delsjöområdet sydöst om Göteborg den här morgonen. Men innan dess ska vi hinna prata lite grann om fåglar, och vi börjar med en helt ny fågelsånglektion. En liten sångsvanfanfar tycker vi det är värt det där då. För nu är det snart, låter det varenda buske och i luften, så det är dags att fräscha upp minnet eller kanske lära sig helt nya fågelläten. För i den 44:e fågelsånglektionen så har magister Ottosson kommit till de kanske lite knepiga rovfåglarna.
Rovfåglar är ju ganska tystlåtna av sig, men det finns rovfågelsläten som vem som helst kan ha glädje av att känna igen. Läten som gör att man tittar upp och börjar söka med blicken. Som i det här fallet. Ett lite härjat och ganska galet kacklande. Så här låter havsörnens vårkänslor. Det här kan man få höra när man befinner sig i ett havsörnsrevir, och tittar man upp så ser man hanen och honan kretsande tillsammans på himlen och ropande på ett sätt som påminner rätt mycket om vissa hackspettar. Gröngöling till exempel här. Och spillkråka. Men havsörnens kack fågelräckor är ofta lite mer oregelbundna i rytmen. Inte lika stenhårt taktfasta som hackspettarnas. Och så låter havsörnen lite mindre som en fågel på något sätt, eller hur man ska uttrycka det. Skulle man kunna tänka sig att det låter lite som en hysteriskt skällande pyttehund. På det hela taget låter havsörnen rätt ynklig i förhållande till hur mäktigt stor den är. Och det gäller faktiskt ganska många rovfåglar. Inte minst den här, fiskljusen. Den låter direkt fjompig. En fiskljusen mäter mer än 1,5 meter mellan vingspetsarna. Men locklätet låter så här. Fjup, fjup. Fiskljusen har fler klena läten på sin repertoar. Det här varningslätet till exempel. Och hanens uppvaktningsläte. Men jag tycker att fjupplätet är det mest karaktäristiska och det som oftast får mig att titta upp och tänka. Fiskljuset. Och Och jag kommer att fortsätta göra så nu, att jag väljer självsvåldigt bland rovfågelslätena och koncentrerar mig helt på dem som jag tycker att jag själv har haft mest nytta av. Och här kommer nästa. Nu är vi inne i en djup skog och från en trädkrona hör vi en duvhök. Det är inte olikt havsörnens kacklande läte som vi hörde i början och som kommer här igen. Fast duvhökens kanske är en smula mer distinkt och rent i tonen. Även här kan det vara lätt att tänka att det är någon av hackspettarna gröngöling eller spillkråka. De kommer här igen som påminnelse och jämförelse. Gröngöling först. Och spillkråka. Och så duvhök. Och när vi pratar rovfåglar som påminner om hackspettar så måste vi nämna lärkfalken också. Trots att den tagits upp i en tidigare fågelsånglektion. Av falkarna är det den som jag oftast upptäcker med hjälp av lätet. Och så här låter den. Här är det inte spillkråka och gröngöling som är de största sammanblandningsriskerna, utan de mindre hackspettarterna. Den som heter just mindre hackspett. Och så göktyta. Lyssna på fågelsång lektion nummer 31 så får du lite tips om hur du kan tänka för att skilja på dom och lärkfalken. Något mer välkänt nu kanske. Ormvråk. Det här lätet brukar beskrivas som ett jamande och det stämmer väl bra. Det faller lite i attack och tonhöjd. Oftast hörs det från en flygande fågel och då är det ju bara att titta upp och konstatera att ja visst, det är en ormvråk. Om fågeln är dold bland träden, ja, då kan det faktiskt lika gärna vara en nötskrika, för den är grym på att härma ormvråksjam. Den rovfågeln som mest liknar ormvråken till både utseende och läte, det är fjällvråk. Den låter egentligen mest bara under häckningstiden och då finns den i fjällen eller i norra Sveriges skogsbygder. Den jamar också, får man väl säga. Jag tycker att fjällvråken är lite renare i rösten än ormvråken. Och samtidigt både vildare och lite ömkligare. Ormvråkens jam har ofta en både nasal och raspig karaktär. Så här. Och den hugger av sina jamarna rätt kvickt. Medan fjällvråken i alla fall ibland vilar lite längre på jamet. Bivråken då? Ja, den är en betydligt tystare fågel. Det här gränsar lite till överkurs. Om den alls ropar så kan det låta så här. Lite gällhest och klagande. Det lätet hör jag väldigt sällan. Det här däremot hör jag varje vår. Det brukar komma högt uppifrån himlen så det är lite oväntat att det faktiskt är brun kärrhök. För den arten ser man ju mest dra fram tätt över fält och vassar på jakt efter föda. Men under våren så stiger hanarna ibland högt upp till väders och tumlar omkring där i en lustig spelflykt medan de ropar så här. Det låter lite komiskt, som när en hund biter i någon sorts pipleksak. Typiskt ett sånt där oväntat läte som får en att haja till, titta upp och konstatera att, ah, en rovfågel. Brun kärrhök, alltså.
Mats Ottosson i en helt ny fågelsånglektion, den 44:e i ordningen. Och gillar du den så kan vi glädja dig med att från och med den här veckan och minst 4 veckor framöver så släpper vi en ny fågelsånglektion i veckan i podden Livet enligt Naturmorgon i SR Play. Detta som en liten uppladdning till fågelsångsnatten den 17 maj. Och det ska faktiskt fortsätta att handla om fågelsång eller fågelläten. För vi har fått in 2 oberoende av varandra mejl om egentligen samma sak, nämligen det här. God morgon, Lotta Svenblad.
Ja, god morgon.
God morgon, god morgon. Det var du som hade spelat in det här sista ljudet. Vi hade lagt ihop 2 stycken ljud här.
Ja,
men
jag igen.
Ja, precis. Och det var även Dag Westling i Sollentuna som hade spelat in det andra ljudet. Men, ja. Men berätta, Lotta. För det första, vad är det för ljud?
Det är nötskrikor. Mm. 5 stycken i en altopp. Mm. Nere vid Råstadsjön i Solna.
Mm. Så du var ute och gick där kring sjön, ja, och sen så uppmärksammade du det här lite. Ja. Märkliga läter får man väl säga för nötskriken. De brukar ju låta helt annorlunda. Vi kan väl lyssna på hur de brukar låta.
Det normala lätet, ja.
Ja. Det är ju inte så snyggt. Det här kuttrande lätet, det är ju jättefint.
Ja, väldigt gulligt på något sätt, tyckte jag. Och därför så la jag ju märke till det. Jag hade aldrig hört något liknande. Jag stod och tittade på änderna och hägrarna där nere. Och sen så tänkte jag, vad är det som låter? Och då fick jag syn på dem. Och de hade liksom någon slags, inte spel, men de hade en lek för sig, såg det ut som. De hoppade omkring, och särskilt en som var fjädrarna på huvudet var liksom lite upp. De kan ju sätta upp fjädrarna lite på huvudet sådär. Och det var den som hade, som det såg ut som hade de där knorrande lätena liksom.
Ja, ett jättehäftigt ljud. Och vad är detta? Vad handlar det om? Är väl ungefär typ din frågeställning?
Ja, precis. För det första, min tanke är ju att det var i ungfåglar liksom, som ska bilda par inför häckningen eller någonting sånt. Och att det var kanske fler honor än hannar där i trädet.
Okay.
Min idé.
Det är din gissning, ja. Vet du vad, vi ska anropa Göran Bergengren här också. En av dem som vet mest om nötskrik i landet, skulle jag vilja säga. God morgon, Göran.
Hej.
Hallå, hallå. Och du har också skrivit en bok om de här snygga kråkfåglarna. Men berätta, Göran. Vi har ju skickat, det är ju faktiskt 2 filmer och så de här ljuden till dig idag. Berätta, vad handlar det här om?
Ja, jag har ju sett de här filmerna, och det här är en sällan beskriven händelse faktiskt. Det är inte många som, det finns inte nästan i litteraturen heller, men det är naturligtvis ett spel. Alltså, många fåglar har ju spel för parbildning och för att visa var de bor och sådär. Jag tänker på korp och nötskriken har ju fått beskrivna sådana här spel. Det finns en fantastisk beskrivning på Helgasjöns is utanför Växjö med 1000 korpar. Ett korpspel som finns beskrivet i Svensk Jakt på 40-talet. Jag tittade mina dagböcker nu, och då hittade jag 3-4 gånger som jag har sett sånt här nötskrikespel. Trots att jag bor mitt inne i ett nötskriktätt område här. Och det först visste jag inte vad det var jag såg. Jag var väl en 15 år då. tror jag. Och de for upp och ner i en gran här ute mot våra beten här. Och det var som de hängde i trådar. Och någon drog dem upp ner. Och de lät på olika sätt. Jag har skrivit att de lät som en vattenspridare. Jag har skrivit någonstans. Mm. Och alltså, alla skater har ju också såna här gäng med unga skater som kan sätta igång med något som liknar spel ibland. Mm. Det har jag sett också. Och då
ja, det är något slags spel där, Göran. Alltså det, ja, och, ja, precis. Ja.
Det har säkert med parbildning att göra.
Jag
tror det alldeles riktigt att det är mest unga nötskriken här som gör det här.
Ja.
Sen sprider de ju ut, så de har ju rätt stora revir de här. Det är en 30-tunnan ett nötskrikerevir som de måste ju ha plats när de häckar.
Mm. Lotta, vad tror du om det? Det är ju ungefär så som du hade tänkt, att det är någon slags spel.
Ja, det var ju faktiskt min teori där.
Ja, precis.
Vad roligt.
Ja.
Jag tänkte fråga Göran där. Bildar de här nötskrikorna par för livet som det är många andra fåglar som gör?
Ja, det gör de säkert. Det vet man inget om.
Det vet egentligen. Man
egentligen
inte.
Nej. Mm. Nej.
Det är mycket som är okänt om nötskrikorna och många andra fåglar också. Ja, men det var jättekul att få lyssna på det här lätet. Jag har aldrig hört det. Jag ska lyssna efter det nu, Lotta. Jättekul att du observerade och att du skickade in det.
Och, ja, det var roligt.
Och tusen tack till dig, Göran Bergengren.
Mm. Okej.
Mm. Tack ska ni ha. Ha en fin lördag. Tack, hej.
Hej.
Lotta Svenblad alltså och Göran Berggren där på lite dålig telefon, men så kan det vara ibland. Men nu ska vi tillbaka till Delsjöområdet utanför Göteborg, där morgonens fältreporter Lena Näslund finns tillsammans med naturfotografen Marie Mattsson. Och ni kanske har nötskrik hos er också, Lena, eller?
Vi har inte hört några nötskrikor nu på morgonen.
Nej.
Brukar du se och höra?
Bara de två senaste veckorna har jag nästan hört dem varje gång jag har varit ute. Men nu på morgonen vill de inte riktigt vara med.
Nej, det är inte för sent än.
Nej, precis.
Du, apropå rovfågelsångskolan, så tittade vi på en bild som du har tagit på bivråken.
Ja, det var jag och en god vän som var ute, och det var precis när rådjuren började få sina kid. Och då satt vi med sånt här lite kamouflagetyg över oss då, för att vara lite extra osynliga. Och då landade en bivråk bara kanske 10-15 meter ifrån oss, uppe i en torrraka. Och det var en sån otroligt fin upplevelse. Vi satt där och bara njöt. Den satt kvar i en timme. Och vi kunde bara njuta av dens närvaro. Den satt och den skrek lite och den putsade sig. Det var jättefint. Mm. Det är ju såna här oväntade... Alltså, naturfotografi har ju mycket... Visst, det är bra med kunskap så att man vet om vad man ska fota, men det är också mycket slumpen. Och det är ju mer man är ute, desto mer tur har man, så är det ju.
Just det, som Ingmar Stenmark sa, ju mer jag tränar, desto mer tur har jag. Ja, men du, det är ju en väldigt vacker bild som fångar fågeln just när den sitter och ropar.
Ja, precis. Och det var ju inte... I och med att den satt still så var det ju inte svårt. Alltså, den satt ju där med oss i en timme, så vi fick ju många, många bilder vid det tillfället. Men det är roligt just när man får en bild på ett djur som gör något. Det, jag är annars ganska stillsam i mina bilder. Jag tar inte så mycket actionbilder. Utan det är ganska stillsamma och stämningsfulla bilder, skulle jag säga.
Mm. Men ofta ligger det ganska mycket... jobb, många timmars liksom, kartläggning och detektivarbete.
Ja.
Vi står vid en av dina upptäckter.
Ja, precis.
Vi är inne i skogen, omgivna av mestadels tallar här. Och det är väldigt stenigt och de här mossigt. Ryggarna som vi har pratat om, och mossigt.
Ja.
Och
Och här har vi en grävlingslatrin. Och sånt här tycker jag är, som är så nördig, tycker det här är jätteroligt när man är ute och spårar och så hittar man. För här är det verkligen... grävlingarna har ju, de är ju väldigt renliga av sig och har liksom sina latriner där de gör sina behov. Men här är det ju jättelatrin. Det är hur många små gropar som helst.
Man kan nästan föreställa sig här hur det har kommit ett hel, en hel familj, en hel klan
sitter på
med
rad här. Lite som, ja, det var ju förr på 1800-talet, de här hemlighusen när man hade flera sitthål på rad. Mm. Man kunde sitta och prata hemligheter.
Och vi ser ju att det här är ju alltså nyligt använt.
Ja, precis. Vi har några färska små, små kluttar här. Så det är jätteroligt att se. Faktiskt. Och den här grävlingslatrinen, de här skitgroparna har varit här varje år som jag har kollat. Så det är ett väl etablerat gryt, eller en väl etablerad grävlingsfamilj som håller till här. Någonstans.
Men någonstans. Du har inte hittat något, för det måste ju finnas ett gryt i närheten.
Precis. Det brukar ju, särskilt när det är en sån här välanvänd toalett, så är det ju ett gryt säkert inom 100 meter härifrån. Men jag har inte hittat någonting.
Nej. Så just här har du inte fotograferat grävlingar?
Nej, inte här. Men jag har ju gjort det på andra ställen. Det är ju, som du nämnde, sprickdalar här i det här delkområdet. Så det finns väldigt mycket möjligheter till gryt och väldigt mycket djur som lever de grytan. Det är grävling och räv. Så att, ja, jag har fotat grävling flera gånger.
Just det. Men här har vi en vuxen grävling.
Ja, jag visar en bild här nu på en vuxen grävling som går över vägen på väg hem till grytet.
Mm. Och då är vi uppe på Brudarebacken där.
Precis. Så den här bilden är helt galet att den är 10 år gammal. Men det här är faktiskt samma goda vän som jag var så bibråken med. Så Vi visste att grävlingen gick här på morgnarna när den kom hem. Så vi la oss helt enkelt. Helt sonika la vi oss på vägen och väntade i gryningen. Och till slut kom ju den traskandes. Mm. Och det är sådana ögonblick som... Det var bland de första grävlingarna jag såg, tror jag. På det här sättet. Och det var en helt otrolig upplevelse att bara... Och vi låg ju där i flera dagar och det var inte alltid, alltså inte i sträck, utan såklart vi kom dit och la oss på morgonen och väntade och sen så kom vi dit nästa morgon. Men det var ju många gånger som den inte dök upp alls. Så det är ju den här spänningen, det är det här äventyret, att vänta och inte veta vad som händer, det är det som är det fantastiska med att fotografera.
Just det, så det är... Mera det än själva att liksom lyckats fånga något speciellt. Så.
Ja, alltså för mig är det ju, upplevelsen är ju i alla fall halva grejen med att fotografera natur och vilda djur. Bilden är ju någonting man tar med sig efter den upplevelsen. Så den kommer lite som en bonus. Sen vill man ju gärna ta en konstnärlig eller liksom få inte bara ett... En dokumentation av djuret, utan man vill ju få den där känslan som man själv hade när man upplevde det för att liksom på något sätt förmedla den här fina upplevelsen.
Mm. Du har bland dina bilder där också en bild som jag tycker är helt underbar, som är en väldigt mörk bild och sen är det ett ljust rådjursansikte som tittar fram i natten.
Ja, precis. Det här är faktiskt det är på morgonen och det är precis att solens stråle når till det här rådjurs, det är en rådjursget, hennes ansikte. Och resten av skogen bakom henne är inte solbelyst. Och då gör ju det, då har jag ju då underexponerat den här bilden så att man nästan bara ser rådjurs ansikte. Och resten är nästan svart av bilden.
Mm. Ni ser de här stora öronen, ja, och de här brunnarna till ögon och nosen.
Den här otroligt söta nosen som de har.
Ja, fantastiskt. Och när vi tittar igenom dina bilder så är det liksom, det är gärna lite dimmor, det är mjuka färger, mm. det är som små akvareller, många.
Ja, ja, jag gillar ju den här tiden på dygnet när nästan innan solen har gått upp, den här blå timmen, när ljuset, det är speciellt. Mm. Det är lite mildare färger. Och
nu är den blå timmen definitivt över.
Ja, det är den.
Börjar ljusna, Jocke.
Mm, jag förstår
alldeles
det.
Väldigt mycket.
Ja, ja, solen går ganska långt ner på trädtopparna nu.
Vi ska röra oss vidare faktiskt. Nu.
Gör det, Lena Näslund, tillsammans med naturfotografen Marie Mattsson som är i Delsjöområdet utanför Göteborg den här morgonen. Och nästa timme så ska det förstås handla mer om Delsjöområdet och Marie Mattssons bilder där. Men vi ska också göra ett besök i en väldigt fin gammal fjällskog.
Sveriges Radio P1, tid för nyheter. Klockan är 5.
För att motverka hedersförtryck vill Tidöpartierna förbjuda kusinäktenskap och har nu utrett ett förbud. Men bland olika myndigheter går meningarna om det här isär. Socialstyrelsen säger nej, liksom Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet, som saknar forskningsbaserade bevis för att koppla samman kusinäktenskap och hedersförtryck. Jämställdhetsmyndigheten däremot säger ja och bedömer att äktenskap inom den egna släkten är en riskfaktor för hedersrelaterat våld. Över hälften av landets kommuner har de senaste åren utbildat eller övat i hur man ska agera vid en skolattack. Det visar Ekots enkät som 220 kommuner har besvarat. Och runt 30 kommuner uppger att så kallade PDV-utbildningar, pågående dödligt våldutbildningar, är inplanerade i år. Och vissa kommuner skyndar nu på arbetet till följd av massskjutningen på Campus Risbergska i Örebro, visar enkäten. FN kritiserar hur Sveriges regering behandlar sanningskommissionen för samerna. Den har inte fått resurser för att kunna slutföra sitt arbete, enligt två FN-rapportörer, skriver Dagens Nyheter. Kommissionen tillsattes av den förra regeringen för att bland annat kartlägga hur staten har behandlat samerna. Men kulturminister Parisa Liljestrand menar att medelstilldelningen bedöms vara tillräcklig för att kommissionen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. I Charkiv i Ukraina har två civila dödats och minst 25 skadats i en rysk drönarattack, det uppger lokala tjänstemän för Reuters. Det var under lördagskvällen som drönarna bland annat ska ha träffat ett militärsjukhus och ett shoppingcenter. Flera av de skadade uppges ha varit soldater som vårdades på sjukhuset. Ekonyheterna, Mats Karlsson, Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Det är tidig söndagsmorgon 30 mars. Och här fortsätter vi med återutsändningen av Naturmorgon.
Vad är en skog? En definition är ett område som är större än 0,5 hektar som täcks av mer än 10% trädkronor och som primärt inte används som jordbruksmark eller stadsmark. Men en skog är ju så mycket mer. Det är ett hem för tusentals organismer, en naturresurs, ett kollager, men också en plats för oss människor att vara i och njuta av.
Jag har vänner som har haft med mig här i skogen som börjar gråta. Bara lyckogråta för att de får vara här. Det har inte jag gjort. Men jag känner, alltså jag kan nästan känna nära till gråt bara för att jag tycker det är så fint.
God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall.
Ja, idag ska vi ut i en gammal, artrik fjällskog. Skogar som bedöms som unika men som ändå inte är skyddade. Vi ska reda lite i detta, men framförallt ska vi göra ett besök i en sådan skog tillsammans med skogsinventeraren Bjarne Tuturen i ett reportage av Mats Ottosson som vi hörde lite av här. Vi ska få en kråkvinkel av Lisa Henkov där hon funderar på vad man egentligen menar när man pratar om ett ekosystem.
Det är ekosystem hit och ekosystem dit. Till och med familjer är ekosystem. Fast handlar det verkligen om ekosystem?
Och så har vi då en direktsändande fältreporter som i ur och skur finns där ute med mikrofonen. Och den här morgonen så är det Lena Näslund. Hallå Lena!
Hallå, hallå!
Hallå, hur har du dig?
Jo, det är bra. Vi går här på en stig i Delsjöområdet och konstaterar att ljudlandskapet har förändrats sedan i morse där ju trastarna var väldigt dominerande.
Mm. En talgoxe här alldeles nyss som sjöng.
Ja, och sen har vi haft spillkråka och gott om större hackspett. Marie berättade just att hon har ett poängsystem faktiskt för värdet på att se olika djur.
Ja, okay. Alla djuren är ju
men du Lena, innan ni sätter igång där.
Det är lite baserat på hur vanliga djuren är att man ser dem. Som till exempel rådjur, det ser man nästan varje gång man är ute. Så de är ett poäng. Sen finns det grävlingen och 8 poäng. Men nu är det faktiskt så att grävlingen mer sällan nu än jag ser räven. Så nu är det lite så att räven och grävlingen kanske ska byta poäng. Så det kanske är 10 poäng för grävling och 8 för räven. Det är mitt egna interna system.
Det verkar kul. Ett poängsystem. Lena, innan ni sätter igång. Du kan väl bara berätta var ni är någonstans. Delsjöområdet utanför Göteborgsrad och vad ni gör. För den som precis slog på i radion, vad handlar detta om?
Alltså, det här är ju ett stort natur- och friluftsområde som besöks av väldigt mycket folk. Ett varierande område med ett sprickdalslandskap och med både barrskog och ädellövskog. Just nu så går vi i kanten av ett kärr. Och Marie Mattsson är naturfotograf, bor alldeles i kanten av reservatet och tillbringar massor av tid här ute och fotograferar de här olika poängsatta djuren och kartlägger deras liv och hittar gryt och vet var räven har sin gång. Och nu så är vi faktiskt på väg längs det här kärret för att lyssna på lite grodspel. Och du korsade Delsjöområdet i morse när du började strax efter 4.
Ja, det gjorde jag. Och jag stötte på både paddor och grodor på vägen.
Just det, för det är den tiden vi är inne i nu.
Ja, nu är det grodornas och ormarnas tid skulle jag säga. Och då behöver man dessutom inte vara uppe så tidigt. Det är lite skönt kanske.
Ja, just det, för de vill gärna att
de vill ha lite värme.
Ska komma igång lite sol och lite värme.
Ja.
Och alltså nu, om vi tittar upp på himlen så är det en precis klarblå himmel. Mm. Och solen har börjat klättra ganska högt.
Ja. Här har vi en hackspett.
Alltså bara att höra de här fågelrösterna igen.
Den här marskören, jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker nästan den är bättre än i maj när det liksom blir som en stor matta av fågel. Ett sammelsurium av fågelröster. Nu är det liksom, nu kan man höra var och en. Ja, och det är den här fina flöjtande trastsången som bara är så speciell den här tiden på året.
Ja, nu ska vi se. Nu rundar vi kärret. Och här, det är ju ganska, det här anlades för.
Ja, exakt när det anlades vet jag faktiskt inte. Men när jag flyttade hit för 10 år sedan så var det då var vattenspegeln var betydligt större än vad den är idag. Nu har det växt igen lite de senaste åren. Jag tror att 2018, den här torra sommaren, det var då började det växa igen. Tidigare har det häckat kricka här. Och det var väldigt tacksamt fotomotiv. För de var ganska så orädda. Jag har även haft vattensork. Och det är också en väldigt rolig, charmig art. Och, som inte så många tänker på finns.
Ja. Lite mörka, ganska stora.
Ja, de kan variera faktiskt väldigt i pälsen. Men de är oftast mörka, nästan svarta. Nu ska vi se. Nu är vi framme här hos grodorna.
Just det, och det är vanlig groda som har börjat spela.
Ja, och de är lite tystare nu än vad de var när vi var här tidigare på morgonen.
Jag vet inte om vi ska be Lisa i studion att spela upp lite vanlig groda. Så tar vi en liten snabb crash course i grodläten.
Ja.